Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till omvalet 24 extra avsnitt. Vi tänkte så att nu är det ju val snart och det här är sista chansen för oss att få prata om detta spännande val lite extra de här sista veckorna. Och det är jag, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe i Kyrkslätt. Hej, välkommen.
Ja, hej. Jag är faktiskt i Kyrkslätt ovanligt nog. Eller ibland är jag där.
Ja, ingen vet vad jag är, men jag avslöjade inte. Men jo, det som har hänt senast, det är ju att jag har gjort några intervjuer med Oskar Örn, en statsvetare, och en annan statsvetare, Sanna Thorén Björling. Hon är mer känd, hon är journalist på DN, det kommer ni få höra sen. Och sen Oskar Örn som ju har träffat Biden och skrivit bok om Biden. Ja, men de är båda i din gebit, kan man säga. Statsvetare som har blivit intresserade i USA. Kanske Oskar Örn mera, eftersom han ju höll på med det när han skrev sina uppsatser på universitet också. Du har inte träffat dem, har du läst något av dem?
Nej, jag har inte träffat dem, alltså, och inte läst någonting av hon,
Sanna
så har jag väl läst någon, men att jag känner till Örn via den här podden som Jakob Stenberg har, han som du också intervjuade, den här kongressen amerikansk politik på svenska, det är via det, för han brukar vara med nu och då där faktiskt.
Just det.
Närmast om någon slags, ska vi kalla det Biden-kännare då, i och med att han har skrivit till och med två böcker om Biden, jag kommer inte ihåg, men att i alla fall liksom uppenbart intresserad av just den politikern, den nuvarande presidenten, som vi ju alltså aldrig pratar om mera, eftersom han är inte så spännande, eftersom inte han är med i valet.
Nej, just det, och det får ni höra när intervjun kommer ut. Men han, jag tyckte han beundrade Biden, han tyckte bra om Biden, han tyckte Biden var duktig så här. Men han påstod också redan 2011 eller vad det var, när han träffade Biden första gången, att han märkte att han hade blivit äldre, så det var inget nytt för honom. Jag tror han tog tag i Oskar när de skulle ta en bild, så han höll i honom för att stå stadigt eller något.
Jaha, och det började vara ganska länge sedan.
Det var länge sedan. Men ja, så det får ni höra, det kommer, och det är ganska bra liksom för oss också när vi hör dem berätta. För jag tycker att, som jag har sagt, Klaus, du har ju jättebra analyser. Men det är också skojigt att höra lite andra bilder. Till exempel Sanna har ju varit i USA bara nyligen och hon har ju jobbat där flera år. Så hon har ett annat perspektiv än vi som sitter här i Finland. Men en annan sak då, ja, det här med utvecklingen de här dagarna, det är ju det att Trump tycks ju ha medvind, till exempel, och egentligen kanske Harris har motvind, jag vet inte, för nu gick Georgia ner igår kväll, såg man att Georgias mätningar var då liksom en punkt sämre för henne än för två veckor sedan och hela den här biten. Och vad har du uppsnappat av vad det är för problem som är för henne och varför det går så bra för Trump just nu? Om man nu kan säga det är ändå små skillnader, men den här tendensen.
Jo, alltså tendensen är ju nog den, precis som du säger, att om man, och som jag har sagt 100 gånger förr, eller åtminstone 20, att jag ser ju aldrig på enskilda undersökningar, utan jag kollar liksom snittet under en viss tid, så att då kan du följa trenden, och det visar ju entydigt på att för en tid sedan så hade Harris övertagit i flera av de där vågmästardelstaterna och liksom hade räknat på det viset majoritet av elektorsröstarna, men att nu så är Trump före i alla 7, och alltså inte jättemycket, för att det rör ju på sig väldigt lite, för igen en upprepning, de flesta har ju bestämt sig för länge sedan, men att de marginalväljarna som man tävlar om, och det här, Harris hade ju som en, ska vi kalla det, en smekmånad med väljarna eller demokraterna då där i början, att oj, nu är det något nytt, och det samlades in pengar i rekordfart och så vidare, men att det gick ju sen över, vilket vi ju, det låter som vi skulle sitta och klappa oss på axeln här, men vi var ju inne på det där, att hur ser det ut efter en månad sedan, för att hon har ju faktiskt aldrig varit en sån där riktigt populär politiker, och den där Det tror det är du som, för de som lyssnar så kan det ju vara bra att känna till att Henrik här är liksom utbildad skådespelare. Du har ju varit inne på att hon har en sån där, hennes röst bär ju inte riktigt, att det är ju inte någon sån stämma som liksom lockar folk. Och sen en del kan irritera sig på det sätt som hon skrattar på, det gör jag inte för egen del, men att hon är alltså ingen superkarismatisk person. Och
Som du säger, att jag reagerar på att hon har en väldigt jobbig röst. Men just vad hon säger och hur hon säger det, det har varit sån kritik också nyligen. Att, ja, det här, hon har ju inget budskap. Var är hennes vision? Var är hennes budskap på riktigt, konkret? Och sen dessutom att hon använder mycket konstiga ord eller pratar konstigt alltså. Och det är ju underligt för att hon är jurist. Men okej, har du uppsnappat det? Att hon är liksom förvirrande lite grann att lyssna på?
Ja, alltså Trump är ju mera rakt på sak, och han liksom, vi kan säga som så att Trump, så han överskattar ju aldrig sina lyssnares intelligens direkt, om vi säger så, om vi uttrycker det milt. Så att, och det är ju klart att du ska ju ha ett budskap att komma med, att på vilket sätt blir mitt liv bättre ifall jag röstar på dig då. Och där har de ju klok nog anlita Barack Obama på senare tid. Han har spelat in diverse sådana reklamsnuttar, och det har ju nog varit riktade mot typ färgade män. Att jag har, men att ska det nog vara så svårt att acceptera en kvinnlig president, att du måste ju ändå tänka att hon är bättre för dig än vad Trump är, och så vidare och så vidare. Så att det är ju, och hon. Sen också så är det såna grejer som att man blir så förvirrad ibland med vad är det som folk pratar om. Och nu har det varit plötsligt något om att hon då har berättat i något skede om att hon har haft sommarjobb på McDonald's 1983. Det tycker jag inte kanske är världens mest intressanta sak, men då är ju frågan om att har hon bara ljugit om det, eller har hon det här, ja. Har hon, eller har hon faktiskt varit det? Och jag menar, det är väl strunt samma för mig om hon har varit på McDonald's eller inte. Men saken är ju då att då gör ju Trump någonting väldigt fiffigt. Och det är ju det att han ställer sig i en McDonald's vid kassan, alltså vid drive-in, och är där. Och det är ju ett fantastiskt videoklipp det här då de här människorna kommer körande förbi bil och får sina nuggets, och det är Donald Trump som ger det där käket åt dem, och sen då så stoltserar han med att nu kan jag åtminstone skryta med att jobba på McDonald's 15 minuter mer än vad hon har gjort. Det är faktiskt ganska kul grej det där. Och jag menar, det är ju liksom strunt samma vad det, i sig. Det inte komma om vem som är bättre president eller något sånt, men att han är ju en showman av Guds nåde, och det liksom, det är klart att det har ju varit, det har ju alltid varit viktigt i amerikansk politik liksom, att kunna ta sin publik, och men det där är ju så enkelt knep på något vis.
Ja, visst. Ja, McDonald's gick ju ut också, så att vi står inte bakom det här jippot, och så McDonald's är varken rött eller blått, we are golden. Skrev
ja.
Så att, men de, för de har ju faktiskt röd och blå färg i sin också. Men det här med Harris och män, det är ju det som man undrar över, för att hon tappar ju bland män, och det är ju konstigt, hon tappar bland färgade, vi pratade om det sist, och hon tappar bland latinos som det kallas då. Och jag undrar om det här med machokulturen, hon är kvinna, det är omöjligt för henne att slå igenom. Det är liksom, trots att vi lever 2024, så är det för tidigt för en kvinna att leda. Den här, är jag fördomsfull när jag talar om machokultur, men vi har ju hört det, rapporter om att mansrollen har blivit uppluckrad och man är oklar över sin mansroll. Det är de där grupperna, känns det som hon förlorar.
Ja, men alltså jag läste en jätteintressant rapport nyligen från, det heter Pew Research Center, där Pew är ett efternamn helt enkelt, P-E-W. De där är alltså partipolitiskt obundna, men att hade en lång rapport om liksom väljarsympatier och vilka frågor man tyckte var viktigast och sånt. Och sen på en fråga gällde att tror du att kandidaten, det gällde både Harris och Trump, att har kan ha problem att nå fram på grund av sin könstillhörighet. Och det här var ju inte vad de här människorna själva tyckte, det vill säga att det var inte frågan om att kan du tänka dig att rösta på en kvinna utan eller en man eller så vidare. Men att det var, av de där tillfrågade så var det 30% som sa att de trodde att Harris har problem att nå fram på grund av sin könstill, att hon är kvinna. Mm. Och 8% svarade att de trodde att Trump kan ha problem för att han är man.
8%? Det vill säga,
ja, och det är siffror, det är ju inget bevis för någonting, utan det är ju hur de där människorna tror och tycker, men att det säger ju ändå ganska, ganska mycket om liksom 3 av 10 tänker att nej, men nu kan hon ha problem av det där nu.
Ja,
och, bara, och om vi avrundar så var det liksom bara 1 av 10 som tänkte att Trump kan ha problem därför att det är någon människa som då vill uttryckligen rösta på en kvinna istället, så att
Nej, men jag kan tänka mig siffran för Trump stämmer, men jag hade i alla fall från början då i somras trott att siffran för Kamala Harris skulle vara högre, till och med än 30%.
Ja,
jag förväntade mig, för det är ändå ett konservativt samhälle, och särskilt om det finns kulturer som har det här macho och så, då det är svårt alltså att ändra sin inställning, även om det är mer rätt som vi kan tycka i Norden, men det är så fast i rutinerna. Mm. Men vi får se hur det går, och Det är ju ändå märkligt när vi pratar om Harris, att vi pratar om att hon kanske använder lite fel ord och hon inte uttrycker sig så klart, och sen håller Trump och ljuger och överdriver och smutskastar. Och återigen alltså, han kan göra vad han vill, och vi kommer inte åt det, vi kan inte...
Nej, och jag minns inte vilket sammanhang, för att jag liksom överkörs av information, texter och annat. Det låter som att jag ska ha något annat liv än att följa med amerikanska presidentvalet. Jag missförstår inte. Jag är intresserad av väldigt mycket annat. Men det är just det där att eftersom folk har en uppfattning om att han är då bättre för ekonomin. Mm. Så, och dessutom om man har väldigt starka åsikter i frågan om invandring och vill begränsa den och sånt, och tänker att han är mer resolut. Så då, om han liksom passar in på de här liksom viktigaste frågorna, så då har man sen överseende med annat, att okej, jag är visserligen för abort, men att det är nog inte så viktig sak för mig, att bara man får stoppa invandringen eller att bensinpriser blir billigare och sånt, så att man liksom fokuserar på de här vissa sakerna som är viktiga för en, och så bryr man sig inte så mycket sen i att han är oförskämd eller sexistisk eller whatever, så att det är liksom att folk plockar inte riktigt hela det där paketet, utan man tar det som är viktigast och nöjer sig med det.
Mm, ja, men det kan man ju förstå, att om jag tror att jag får mindre pengar om jag väljer den ena eller den andra, så det är ju före allt. Då kan jag acceptera kanske en konstig president om jag tror att jag får mer pengar i plånboken, såklart.
Ja, eller man har mat på bordet och mig och mina barn. Så
ja,
att säga.
Ja, och de, det han ställer till med ändå i Washington eller utomlands, så det stör inte oss ändå, kanske man kan tänka.
Nej, precis. Det är ju mig större, men vi är inte amerikaner.
Vi är ju utomlands. Men också,
ja, precis. Vi är utomlands. Vi är föremål för USAs utrikespolitik.
Ja, precis. Men många säger ju att men bara Harris förklarar att den här ekonomin som Trump liksom påstår nu att han ska köra, den kommer att gå åt skogen. Alltså att om man bara tar upp det, att det håller inte det han föreslår. Det kommer att bli sämre för folk, men det kommer inte fram, och det är väl för svåra frågor kanske också. Jag vet inte varför de inte tar i det, men det är jättesvårt.
Ja, för att det, tidigare har jag tänkt att det skulle som räcka med att påtala liksom hur opålitlig den där kan är, och han har en massa rättsfall, och liksom påminna folk om det där hela tiden, men det räcker ju inte.
Nej.
Så att och nu då nu äntligen de här herr och fru Obama och sen Bill Clinton har kvicknat till och blivit aktiva, så att man skulle kanske, nu fabulerar jag kanske bara, men att köra sådana the good cup and the bad cup, så att någon, om det nu är Harris då, förklarar att ekonomin blir bättre med mig därför att jag menar jag kan det här, och så måste hon lägga fram något övertygande argument och låta sen till exempel Barack Obama förklara att Trump är en opålitlig typ och liksom påminna att de ska ha en liten rollfördelning där.
Ja, det är ju, men varför inte? Man vet ju inte. Är det trycket inifrån partiet? Jag menar, om hon lovar förklara någonting, då måste hon ju ha uppbackning från hela sin partistruktur om hon säger saker, och om hon lovar någon förändring, hon har valt säga att vi ska göra det och det, då måste ju ha med sig alla för det. Trump behöver ju aldrig ha med sig någon, han är ju one man show, så att
det, ja, no, det,
är det det, det som bromsar henne, tror du?
Kanske? Ja, nej, det är svårt att säga, för man tycker ändå att de inom partiet så skulle man i det här läget ställa upp liksom på vad som helst, bara man inte får Trump.
Nu är de desperata.
Så att om hon skulle som lova guld och gröna skogar, så skulle man kunna svälja det med viss förtret i alla fall.
Mm. Men det ska ju fungera sen. Det är en civiliserad struktur de har som måste fungera sen. Men jag vet inte, till slut blir de så desperata att hon bara gör det, tänker jag. Vi får se. Men annars, avslutningsvis, vi ska säga någonting om Carter. Nämligen, han lever fortfarande, presidenten. Över 100 år, han fyllde för några veckor sedan. Och vi har ett extra avsnitt, Klaus, som du berättar om honom. Och så dessutom i vår serie Mr. President. Lite olika saker och lite samma saker i de där avsnitten. En sak som jag tänkte på där, det var ju det här att han sålde en båt. Han var ju båtförsäljare. Det var inte något riktigt lyckat.
Ja, som president, ja. Jo.
Och det var någon båt som Hoover hade köpt. Alltså en gammal representation, var det, eller hur?
Jo. Alltså det är någon indian och Sequoia. Jag vet inte hur det uttalas, men Sequoia skulle jag påstå att den hette. Mm. Eller jag upplever att i min verklighet så hette den så. Och det var ju helt enkelt en sån här, alltså inte var det ju någon överdriven lustjakt på något vis, men att det var allmänt känt att det var liksom mer än en motsträvig senator genom åren som hade kommit på, gått in på presidentens linje, för att han hade fått åka båt med presidenten, om det sen har varit Hoover eller Roosevelt eller någon annan, och sen då hade de kunnat suttit och småprata och så har blivit kompisar, och så har de gett med sig, så att det har varit ett ganska effektivt politiskt vapen att använda, och då var ju Carter liksom sån här försynt och ville att betona ju att även presidenten kan ha enkla vanor och sånt, de åt ungefär samma mat som tjänstefolket i Vita huset då han och Rosalind flyttade in där och så vidare, och då gick han och sålde den där båten och jag har till och med sitt påstående om att det skulle vara det som liksom enskilt mest korkade beslut han har tagit, därför att han gav ifrån, det som det innebar var att han gav ifrån sig ett effektivt politiskt vapen helt enkelt.
Mm. I Sverige har vi ju Harpsundsekan, där det är Harpsund, ja, men sånt där, då ser man ju alltid, det var ju med Lander och Khrushchev och så här som
satt. Ja, men precis. Båtar kan tydligen vara effektiva politiska vapen, för att det var ju då en roddbåt, men att det var ju liksom mysigt i sig att man var ut och ro en stund med Sveriges statsminister, det kan väl vara helt okej.
Men Carter var ju sån att han ville inte vara för pompa och ståt och för framträdande och lite ödmjuk inför sin uppgift. Han gillar ju inte heller den där, vad är det för sång som de melodi de spelar när presidenten kom?
Ja, det
Hail
to the Chief tyckte han att inte ska spelas, men att nog vill, tror ju folk ändå vill att det ska vara lite sån här pompa och ståt. Det var sen en annan grej med sånger och Carter, så att ibland då han kom någonstans så kunde det här bandet som tog emot den, en sån där blåsorkester, spela Marching Down Through Georgia. Mm. Därför att han var från Georgia, och det var ju helt korkat, för att det handlar ju om motståndstrupperna tuttar eld på allt som kommer i deras väg där i slutet av inbördeskriget.
Lite dålig stämning.
Det var inte sådär riktigt bra. Jag menar, Atlanta brändes väl upp helt och så vidare. Så det är kanske inte rätt. Det är klart att Carter med hans värderingar så var glad att nordstaterna hade vunnit krig.
Ja, men det var lite opassande. Ja, lite sån där gnissel i det.
Ja, jag tror inte den där låten kan ju inte väcka några riktigt trevliga associationer för någon som är från Georgia.
Nej, precis. Ja, vi ska avsluta. Klaus, du ska vara med på bokmässan Helsingfors imorgon torsdag. Vilken tid är det som du är? Det kanske är idag torsdag för dig som lyssnar idag.
17 eller 17.30, jag minns inte. Det var sen eftermiddag i alla fall.
Då är du med på en scen och blir intervjuad om din bok.
Ja, precis. Och sedan, det funkar på det viset att sedan då så kan man få folk komma och prata med en efteråt om de så vill. Så att.
Just det. Okej, lycka till med det. Vi tackar för idag.
Ja, tack. Tack. Thank you.
Du har lyssnat på Om valet 2024 idag, en aktuell serie om valet i USA 2024. Våra ordinarie avsnitt hittar du på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com.